Hallå, hallå.
Hej allihopa! Vad fint att se er allihop. Oj. Välkomna hit. Mikaela Holgersson heter jag. Och är ungdomspastor här. Litet tag till. Och sen får alla gå helt vilda när jag har lämnat. Nej, jag ska. Och jag är väldigt tacksam att få vara här. Och få predika för er. Och få se er allihop. Och idag ska jag prata om detta. Vilken Paulus är du? Och ni kommer förstå lite när jag har förklarat, såklart. Det är också, ja, det ska vara en bild på Paulus där. Men det var lite för mörk bild, sa Kent, när jag kom hit. Och då var det lite för sent att ändra, för det är bakgrunden till alla mina PowerPoint-bilder. Så att det ska vara en Paulus som sitter så här. Så tänk er så. Det är Paulus. Ja, vilken Paulus är du? Jag vet inte hur många här som har gjort sådana... Är det några här som har gjort sådana personlighetstester någon gång? Eller personlighetsquiz. Och det är en stor skillnad faktiskt. Jag har gjort båda två. När jag gick på ALT, då fick vi göra sådana disktest. Det är så här när man är röd eller gul eller blå eller grön. Ett sådana väldigt sådana allvarligt och det är viktigt test. Men jag har också gjort sådana här tester som är så här: vilken Disney-karaktär är du av alla prinsessor? Och typ så här, om du så här baserat på vilka som är dina favoritfärger så vet vi vad din framtid är. Sådana tester har jag också gjort väldigt mycket. Och jag älskar alla typer av tester. Speciellt de här riktigt plojiga testerna som egentligen inte säger någonting om vem du är. Men ändå sitter man där och har svarat på 15 frågor och väntar så här: vilken Disney-karaktär är jag? Är jag Mulan eller är jag liksom Ursula? Vissa... Och så antingen blir man jätteglad eller så blir man lite besviken. Men det är okej. Men och jag såg ett test för ganska länge sedan, men som jag blev påminn om häromdagen. På en sån här, jag är med i en teologisk memesida på Facebook. Det är jättenördigt. De gör memes. Alltså roliga bilder med texter för er som inte vet vad memes är. Och då så... hade de gjort ett test där det var så här, vilken Peter Halldorf är du? Så fick man svara på lite frågor för att se inom vilket stadie i hans liv man var. Liksom, är du väckelsepredikant eller är du väldigt liturgisk och svenskkyrklig? Ja, lite så. Och då tänkte jag så här, det kan man ju ändå implicera på ganska många saker. Och då tänkte jag, vilken Paulus är du baserat på vart i hans liv han var? Och så kommer det finnas lite kännetecken. Så vi ska göra ett personlighetstest tillsammans idag. Och det här med personlighetstest... Absolut att de kan vara lite plojiga. Och de seriösa, man får ju alltid höra att så här, det är ju inte hela sanningen. Men alltså typ när jag gjorde disk fick jag höra att jag var dominant. Och det är ändå ganska sant. tror jag i alla fall. På ett bra sätt, tror jag, hoppas jag. Det beror väl på vad man gör av det. Men och det här med personlighetstest, det säger ju ändå någonting om var man är i livet. Eller egenskaper man har. Bra men också dåliga. Och det är ju bra att få veta lite så här, kartlägga. Vart är jag i mitt liv? Hur är jag? Vilka passar jag ihop med? För det säger ju något om vart vi är just nu. Men också hur vi ska ta oss till nästa steg. Och vi kommer följa Paulus liv kronologiskt ur Apostlagärningarna kapitel 9. Och absolut att det kommer ju verka bättre att vara Paulus i slutet än Paulus i början. Men det handlar ju mer om att navigera vart man är just nu. Så det finns inget som är bättre eller sämre. Och varje stadie i hans liv tror jag att vi kommer komma tillbaks till. Det är inte så att när man har blivit den här fullärda aposteln så kommer man aldrig komma tillbaks till han som är blind eller han som motsäger sig vissa saker. Utan det får vara ett kretslopp och något man kommer tillbaks till lite då och då. Så det är inte olika nivåer som man levlar upp på. Så, är ni redo för att börja? Ja, så bra. Och den första Paulus. Nej, jag måste sätta på den här. Spännande. Jag ska se. Så, första Paulus. Motståndaren slash förföljaren. Och jag förstår att det kanske inte är någon här som vill identifiera sig med den Paulus. Men vi kommer dit. Jag kommer bena ut lite vad det innebär. Men Paulus, han var ju en farisé. Och Jesus, han dog och uppstod, det fanns massa lärjungar och sen så började de starta liksom församlingen. Och han blev otroligt provocerad av detta. och började förfölja de kristna. Och det här är liksom så vi får möta Paulus, han heter Saulus då, där han förföljer och han fängslar kristna. Han är också med när Stefanos stenas och är med den första martyren och ser till att det händer. Så ingen schysst kille första gången vi möter honom. Och det står så här i Apostlagärningarna, kapitel 9, vers 1-2. Och jag lovade Andreas igår att jag skulle göra så här som jag brukar göra på ungdomssamlingarna. Att jag kommer lämna ett ord tomt och så får ni fylla på. Är ni med på det? Det är bra. Ser ni alla texten? Bra, den är stor. Då sa Saulus, som fortfarande andades hot och... ja, mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Och han kunde finna några som hörde till den vägen. Män eller kvinnor skulle han och föra dem till Jerusalem. Alltså han, vi kan ju fokusera på det första. Han andades hot och mordlust. Alltså jag vet inte riktigt hur det ser ut, men jag har sett mina föräldrar arga och jag tänker att det kan vara något liknande. Min pappa är här, ni kan fråga hur det ser ut. alltså inte så kul i alla fall. Så det här är liksom första stadiet, den första liksom personligheten av Paulus. När han är motståndare och förföljare till de kristna. Och jag har liksom hittat tre saker som identifierar någon som är en motståndare och förföljare. Motståndare är lite enklare att svälja, så vi säger så. Man är arg. Obviously. Man kan vara arg på sig själv. Man kan vara arg på andra. Man kan vara arg på Gud. Och man kan vara arg på församlingen. Man får välja vad man är arg på om man är här. Men man är arg. Man kan också vara besviken. Och jag tror Paulus var arg. Det vet vi ju. Han andades mordlust. Men jag tror han var arg för att här kommer några lärjungar som berättar om en Gud som inte är den guden som jag tänker att han är. Deras Gud är något annat. Och jag tror att vi ofta kan vara arga på Gud för att han inte är som vi tänkte oss. För att vi har en bild, en inrutad bild om vem Gud är och vad han ska göra. Och så gör han något annorlunda. Och då kan man bli arg. Och jag tror det var det Paulus var här. Och likadant är det ju med församling. Vi tror att församlingen är på ett sätt och gör saker på ett visst sätt. Och sen går de och gör på något annat sätt. Eller när vi har gudstjänster och vi tänker att det är de här sångerna som ska spelas. Men sen så är det inte de sångerna som ska spelas utan något annat. Och då blir vi motståndare till det. För att det inte är som vi tänkte att det skulle vara. Men Gud gör ju saker på nya sätt ibland. Och det gör han här med Paulus också. Det finns ett vi och ett dem. Det var han, det var judarna och så var det de kristna. Och det kan man också känna igen när man pratar om vissa människor som är motståndare till saker. Det finns ett vi och det finns ett dom. Och det, i församlingen så finns det bara ett vi skulle jag säga. Och så får alla komma in i det viet. Vi försöker undvika dom. Utan alla är på väg in förhoppningsvis. Och sen är det mer fokuserat på det som är fel än fokuserat på Kristus. Paulus var fokuserad på det som var fel istället på Gud och att söka Gud i det. Och ibland kan vi bli väldigt distraherade av det som är fel istället för att fokusera på vårt lärjungaskap och fokusera på Kristus och vad han vill i våra liv och vad han vill i församlingen. Och det här är en personlighetstyp som jag kommer presentera idag, motståndaren. Och det är okej att vara här och det är bättre att erkänna för sig själv att här är jag just nu. Och det behöver inte vara något så stort som att vara motståndare till en hel liksom, religion eller till ett helt folk. Utan det kan vara något som står i vägen för att växa djupare i lärjungaskap. Något som står i vägen för att du ska komma och tjäna i församling. Något som står i vägen för att du ska börja umgås med dina bröder och systrar i församlingen. Det kan vara något litet men som för dig är stort. Och det är okej att vara arg. Och det är okej att vara motståndare. Men det är inte okej att stanna där. Utan det är viktigt att gå vidare. Så det är okej att vara här. Paulus var här. Vi kan få vara här. Och det är det som är det fina med personer i Bibeln. Att vi får, det är en berättelse om dem. Men det är också en berättelse om oss. Där vi får lära oss av deras liv. Och identifiera oss med dem. Och det får vi göra med Paulus. Så, vad ska man göra då om man är motståndaren? Jag är ofta motståndaren ibland. Och så får jag liksom... ta ett andetag och tänka om lite. Och då blir ju svaret att ödmjukas. Och det är inte roligt att ödmjukas. Man måste verkligen svälja stoltheten. Och Paulus, jag tror inte han ödmjukades inte själv, utan det var kanske Kristus som kom och liksom lade på honom när han fick möta Jesus och där han förblindades. Han fick ödmjukas i att inte längre vara möjlig att vara motståndare. Han kunde inte förfölja kristna, för han såg dem inte. Och han var tvungen att få hjälp av andra när han ville vara stark och göra allt själv. Han fick ödmjukas verkligen. Och vi kan få ödmjukas när vi är motståndare. Och låt dig själv ödmjukas av Gud och av församlingen. Och jag lovar dig att det finns människor här som kommer ta emot dig med nåd och säga det är okej, man får ha fel ibland, men vi går vidare tillsammans. Jag tror att församlingen kanske ödmjukar folk lite snällare än Kristus. Jag vet inte, han var ganska tuff. Paulus blev ju blind. Jag hoppas ingen här blir blind när de ödmjukas. Men vem vet, det är ju Gud. Vad som helst kan hända. Men att ödmjukas är svaret. Av Kristus, av församlingen, av dina syskon. Och för det måste man vara öppen. Jag vet att när jag behöver ödmjukas så behöver jag lugna ner mig lite först. För att jag blir så arg liksom. Och sen kanske någon dag efter är jag öppen för att ödmjukas. Det är oftast Albin som får ödmjuka mig. Men det är jag tacksam för efteråt. Inte i stunden. Så den första är motståndaren. Och om du känner att du är här så kommer vi möta upp allt i slutet. Men kom ihåg motståndaren. Och nästa person som vi får möta är den blinde Paulus. Som jag sa förut så var ju svaret på motståndaren, det var att ödmjukas. Och det gör Paulus ödmjukas när Jesus förblindar honom. Han möter Jesus på vägen och ödmjukas. Och vi ska läsa om när det sker och vad som händer lite efter. Det är lite längre text, men vi kan läsa den första tillsammans där jag gör lite hål så får ni fylla i och sen läser jag nästa själv. Saulus reste sig upp från marken. Och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog då vid handen och ledde honom in i. Den kan ni. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Herren sa, nu kommer vi till en annan text lite vidare där han pratar med en snubbe som heter Ananias. Som är en kristen som finns i Damaskus. Och då säger Herren till Ananias, bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Så Saulus, han förblindas, han leds till Damaskus och där i Damaskus finns en man som heter Ananias som får ett tal från Gud som säger du ska in i det här huset och be för den här mannen. Och jag tror oddsen är ganska stora att Ananias visste vem Saulus var. Är man kristen så har man nog ganska, och blir förföljd så har man ju koll på vart farorna finns. Och det kan inte varit en lätt sak för Ananias att gå dit. Det måste varit jätteläskigt. Men han lyssnade på Gud och han gick dit och han fick användas av Gud. Men vi fokuserar på Paulus. Åh nej, jag har glömt att se ändra där uppe. Det ska stå den blinde. Jag ber om ursäkt. Men lite kännetecken för den blinde. Det står så här, du ser inte. Absolut, ganska obvious. Man är blind, man ser inte. Men det kan ju också vara metaforiskt. Man ser inte en väg ut, en väg vidare. Man kanske inte ser människorna omkring sig. Man är blind helt enkelt för vad som finns omkring en. Eller för vad som finns i framtiden. Du behöver hjälp för att ta dig vidare. Du är handlingsförlamad. Man vet inte vad man ska göra. Och precis som man liksom kanske är från motståndare till blind, jag vet inte, så kan det ju vara så att man är för stolt för att be om hjälp. Men man behöver hjälpen, man kan inte ta sig vidare. Men Paulus, när han är blind, så får han ju hjälp, eller hur? Han får hjälp. Och är det så att du är här, att du inte ser, du känner att det är hopplöst, det finns inget som kan ta dig vidare, Du ser inte en väg ut och du vet inte vad du ska göra. Så är ju svaret Jesus. Han får möta Jesus och en Ananias, församlingen. Är det så att du ser inte en väg vidare, så finns Jesus för att möta upp dig och för att leda vidare. Men Ananias finns också. Han använder personer hela tiden. Och det kanske finns massa Ananias här inne som vill hjälpa. Men då måste man kanske också se blind ut. Att se, alltså Paulus, hans handikapp var ju väldigt tydligt. Han såg ju blind ut. Men jag tror det finns en massa blinda människor här som inte vågar visa sin blindhet. Vi har handikapp, vi har saker som är i vägen och som stoppar oss. Men det syns inte utåt. Och vi måste våga vara sårbara och våga se blinda ut så att Ananias kan bli använd. Så att liksom församlingen kan få hjälpa dig. För Kristus, han använder församlingen. Vi får vara hans händer och fötter. Och vi vill hjälpa dig. Vi kallade till att hjälpa. Jesus säger det, att man kommer känna igen hans lärjungar på deras kärlek till andra. Och en till sak som jag inte skrev ner, men som jag tänkte på i texten, är ju att Paulus, när Gud talar till Ananias, så säger han att i det huset finns en man som ber och som har sett en syn. När Paulus blev blind så bad han. När vi är blinda, när vi inte ser vägen vidare, vem vänder vi oss till då? Vänder vi oss till Gud? Ber vi till honom? Talar vi till honom? Eller vänder vi oss någon annanstans? Men Paulus, när han blev blind, när han fick möta Jesus, så bad han. Han bad och han åt och drack inte heller. Och antingen så var han sur eller så kanske han fastade. Det står inte. Men han bad till Jesus. Och det är också svaret. Svaret är liksom Jesus och församlingen, men också bönen, att vända sig till Jesus när man inte ser någon annan väg vidare. Så vi har den första, vi har motståndaren, vi har den andra, det är den blinde. Sen kommer vi till lärjungen. Och jag vill verkligen påminna er om att inte tänka högre eller lägre om olika personligheter, utan vi tänker på dem i samma linje. Lärjungen, vi läser vidare i Apostlagärningarna 9. Det här är långt, hörrni. Så att vi kör. Och nu kommer jag lämna hål på alla, så att nu måste ni vara med, okej? Okay? Ser allihop? Typ, ja, det är bra. När han kom till? Yes. Försökte han ansluta sig till? Ja, det är med. Men alla var rädda för honom. Och det är ju förståeligt. Han hade inte det roligaste ryktet, Paulus. Eftersom de inte trodde att han var lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem hur hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Yes, och predikade frimodigt i Herrens namn. Och han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna. Men de försökte röja honom ur. När bröderna fick veta detta förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Apostlagärningarna 9:26-30. Så lärjungen, vad är kännetecknande? Man är ivrig och villig. Alltså man är väldigt taggad. Och det är ju väldigt kul när man är ivrig och taggad. Alltså taggad. Det kan bli fel ibland. Och man behöver någon att ta rygg på. Och det gör ju, alltså Barnabas tar ju Paulus under sina vingar. Och Paulus får följa honom och ta rygg på honom. Och det är en viktig sak. Att när vi är i den här fasen, när vi känner att nu händer något nytt. Nu får jag upptäcka Jesus på nytt. Och nu ser jag nya saker i Bibeln. Jag får upptäcka Gud igen. Så behöver vi ta rygg på någon och prata med någon och fråga frågor och ha någon som har tålamod med oss. Och det är viktigt och det gäller alla åldrar. Från liksom 0 till 100. Alltid ha någon att ta rygg på om man är här. För att det är viktigt och det är ju församlingen verkligen till för. Vi har små grupper, vi har massa olika grupper om jag ska vara helt ärlig. Där man kan få ta rygg på olika. Och man kan till och med vara så modig och fråga. Hej, vill du vara min mentor? Sådana saker är jättebra. Man är frimodig och ibland provocerande. Och jag älskar ju att provocera, men ibland kan det ju bli fel. Och därför kanske man också behöver det här med att ha någon att ta rygg på. Och ibland är det bra att vara provocerande, men ibland behöver man också stanna upp lite. Och det har jag verkligen fått lära mig. Jag har fått ta rygg på David och inte liksom säga allt vad jag känner på en gång. Utan vänta lite. Och det har David lärt mig verkligen. Så om man är lärjungen så är svaret tålamod och en mentor. Tålamod, jätteviktigt. Det finns en tid och en plats. Och man lär sig ju mer och mer och mer ju mer man går med Herren. Och en mentor som kan leda och guida en genom det. För det kan bli fel. Och det finns många röster där ute som inte är av Kristus. Och speciellt alltså om man är ung och kollar TikTok och YouTube. Alltså det finns många källor där ute som kan verka rätt. Men som leder en in på fel vägar. Och det behöver vi hjälpas åt med varandra. Och hjälpas åt att urskilja vad som funkar och vad som inte är sunt. Så tålamod och en mentor om man är här. Och det gäller verkligen alla åldrar. Och jag tror och jag hoppas att det kan få vara en önskan att vi alla kommer tillbaka till det här stadiet då och då. Att det inte är en engångsgrej. Utan att den här iven och frimodigheten får komma tillbaks. Och få liksom kretsa runt i våra liv. Att ja, nu är jag i en sån här period. Där jag är ivrig och jag vill tjäna Herren. Och att det inte bara sker när man är 20. Utan att det kan få ske när man är 30, 40, 50, 60, 70, 80. Att vi alltid får komma tillbaka till lärjungastadiet. Ja, så vi har motståndaren, vi har den blinde, vi har lärjungen och den sista, aposteln. Vi vet ju alla vad som händer med Paulus. Alltså han startar ju massa församlingar, han har skrivit massa brev i Nya Testamentet. Han blir en liksom big deal och gör väldigt mycket gott och sprider Kristi namn otroligt mycket och startar församlingar. Han blir en apostel. Och det finns massor att läsa om när Paulus just är en apostel. Men det finns en liten, jag kommer läsa ett bibelvers ur andra Korintierbrevet. Som jag tycker ändå samlar liksom vart han är i allt detta när han är apostel. Och det är i andra Korintierbrevet 11 och 10. Och nu läser jag för er där det står. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Paulus som apostel. Absolut en framgångsrik man på många sätt. Men också en man som led väldigt mycket. Men som fann mening i det här lidandet. Och som verkligen använde det och identifierade sig med Kristus. Och fann Kristus i det här lidandet. Och det här är verkligen nyckeln tror jag till att komma fram här. Eller att få vara här. Att ha fast sin tro och vara rotad i sin tro. Fastän det händer massa skit omkring en. Att få vara rotad i Kristus och att i lidandet identifiera sig med Kristus och hitta vägen till honom. Och aposteln tänker på andra, uthållig och framför allt i behov av Jesus. Och det är ju alla de här fyra verkligen i behov av Jesus hela tiden. Och det enda som skiljer sig med aposteln är ju egentligen att fokuset har gått härifrån till Jesus och till andra omkring en. Att man är utgivande, att man är uppstartare och att man ger. Och om man, jag tror att det är väldigt lätt att gå från apostel till motståndare. Om man inte hela tiden återkommer till Jesus. För att man kan komma högt upp. Och man kan få bestämma mycket. Och ha åsikter om hur saker ska vara och inte vara. Och det är en jättelätt och enkel plats att bli en motståndare ännu en gång. Från apostel till motståndare. Om man inte hela tiden kastar sig på korset. Kastar sig på Jesus och säger jag behöver dig. Jag behöver din hjälp. När jag är svag så är du stark. Och svaret blir ju full tillit till Gud. Och Jesus i centrum utav allt. Och det är såklart så i alla stadier i livet. 100%. Men kanske ännu mer här. För att det är så lätt att hamna liksom off. Och där har vi de fyra. Motståndaren, den blinde, lärjungen och aposteln. Och jag hoppas att vi alla på något sätt har fått känna oss sedda och lyssnade på idag. Att vi har kunnat identifiera oss med någon del av Paulus liv. Ja, och att vi kan få hitta en väg vidare. Och det är okej att vara motståndare, det är okej att vara den blinde, det är okej att vara lärjungar, det är okej att vara aposteln. Och det finns en väg vidare. Och det är ett kretslopp, det är inte en början och ett slut. Ja, och jag tänker att lovsångsteamet kan komma upp.